Det här var 1994 och jag hade kört till den här studion 5 timmar för tidigt. Jag hade glömt tiden. Jag skulle liksom ta upp iPhonen och kolla vilken tid jag skulle vara i studion. Men det här var 1994, så att den var inte uppfunnen. Så att jag hade skrivit upp det på en liten lapp och åkt hem, tappa bort den där lappen. Så att då sitter Bobby Ljunggren och Håkan Hallqvist där och jobbar med den här låten. Och det var, den låten var inte menad till mig egentligen. Men när jag ändå var där så sjöng jag in den. Och sen dagen efter ringde han och sa att det var himla bra det där som du gjorde. Har du lust att sjunga den i Melodifestivalen?
Åh, vad mysigt det är att ni är med oss ännu en vecka. Ni har kommit till Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och med mig har jag Magnus Hedman!
Oj, jag har med mig Nemo Hedén.
Oh, det känns som att det var ett tag sedan nu.
Ja, en vecka sedan.
Ja, precis. Ja. För lyssnarna i alla fall. Ja. Men vi har inte bandat på några veckor, så nej, det känns det härligt inte att vara tillbaka här, tycker jag.
Ja, man känner sig lite taggad, gör man.
Ja.
Och det beror ju mycket på vem vi har som gäst och sådär också, såklart. Men bra. Hur är läget?
Nej, men du vet ju om att jag har varit i en svacka ganska länge med mycket... mycket negativa känslor och en separation i höstas, så det har varit lite jobbigt med flyttar hit och dit och stökigt med barn och allt sånt där. Men jag känner verkligen nu att nu senaste veckorna så är mycket, mycket går i rätt riktning.
Ja.
Våren är här och nej, men jag känner att det, jag börjar göra bra saker för mig själv, har tagit tag i mitt tillfrisknande på allvar igen. Och nej, men jag känner verkligen att jag är på väg upp ur den här lilla svackan som jag har haft.
Ja. Jag tycker, jag sa ju det till dig också, att du har ju faktiskt utifrån ditt mående och sådär som det har varit, så har du ju hanterat det jäkligt bra. Mm. Om vi kan gå tillbaka 6 år och se hur du hade hanterat det då, om du hade mått på samma sätt.
Mm.
Så att det är lätt för oss att glömma hur vi faktiskt hanterar livet idag, även om det är lite neråt, tänker jag.
Och jag tycker nästan att det är det viktigaste idag i det här nya livet, att, eller nya livet, nu har jag varit nykter och drogfri nästan 6 år, men alltså det viktigaste för mig är att omge mig av människor som är likasinnade.
Ja.
Att jag liksom, när jag mår dåligt eller när jag är i en, när jag kommer i mörka tankar, så ringer jag dig eller jag ringer någon annan vän i gemenskapen, så jag liksom får höra från andra människor vad jag behöver göra. För att jag har ju en beroendehjärna som är programmerad att jag gärna ska gona ner mig i min självömkan. Jag mår dåligt, alla är dumma, jag vill liksom bara, nej, nu ska jag sitta här i mitt pissmående och vara där. Men så snackar jag med dig eller vem som helst i gemenskapen, och då säger folk så här: ja, men har du mediterat? Har du gått på möte? Har du funnits för andra människor? De här basic-grejerna. Och så gör man de grejerna och så känner man direkt hur man bara, just det, just det.
Och att man inte är ensam också.
Exakt.
Nej, och det är viktigt.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Jag går igenom en liten process just nu, en liten period i mitt liv där jag tittar lite djupare på saker. Jag känner att jag har en bit kvar. Om man tittar på medberoendet så tycker jag att mitt medberoende gör sig påmint lite väl mycket. Det innebär att jag inte jobbat tillräckligt hårt i medberoendegemenskapen och i stegen där. Jag är glad över en sak, och det är att jag analyserar och vågar titta på mig själv med mycket större ärlighet idag än tidigare. Och jag ser ju vissa saker i mitt beteende och liksom hur jag är som jag känner att jag behöver jobba med det där. Jag tänker på relationer och sådana där saker. Där har jag en del kvar att göra faktiskt. Och det är också lite peppande att känna att... För att det är så lätt att liksom sitta och berätta för folk hur man ska göra för att bli nykter och få ett bättre liv och sådär. Men det är så lätt att man glömmer sig själv också i en sån process. Så det är jag faktiskt glad över. Och det jag har bestämt mig för, Nemo, det är att jag ska... Jag har ju mycket olika projekt. Jag är ju konsult, entreprenör, vilket innebär att jag har många olika projekt ongoing liksom, samtidigt. Och det har jag faktiskt tänkt att så ska det inte vara efter sommaren. Då ska jag bli mer linjerad och inte köra så många olika grejer som jag gör idag. Och så framförallt måste jag anställa en person också, en assistent, för jag klarar inte av all administration och sånt där.
Som ska hoppa in för dig i podden när du är sjuk eller?
Exakt, det är bara podden som ska hoppa in. Nej, men du vet, det blir mycket mejl. Alltså, bara en sån här poddinspelning kan innebära att jag har 60 nya mejl liksom, på en timme. Och så ska man gå igenom allt och så blir det diskussion om man ska lösa och det ena med det tredje. För att företagande handlar egentligen om att lösa problem.
Mm.
Så att där är jag, det känner jag bra. Så jag känner mig taggad på att jobba mycket hårdare med mitt medberoende nu faktiskt. Mm. Så det är väl det.
Ska vi skicka ut några tips till våra lyssnare på lite gemenskaper? Vi har gjort det förr, men det är bra att upprepa, tänker jag.
Ja, det tycker jag. Kan du dra några beroende gemenskaper?
Ja, det finns ju flera. Vi har AA, vi har DAA, vi har NA, vi har CA. Och alla dessa är ju 12-stegsgemenskaper och är egentligen ganska snarlika varann. Det finns vissa små skillnader, men inga skillnader man behöver gå in på egentligen.
Nej.
Alla är ju bra och alla förebygger ju liksom missbruk.
Mm.
Ja.
Så är det.
Och medberoende, anhörigskap?
Ja, där har vi ju Al-Anon och QAnon. Två, som du säger också, det är 12-stegsgemenskaper som handlar om medberoende. Och det är viktigt att säga när det kommer till medberoende att medberoendet behöver inte komma av att någon person i din närhet har druckit eller drogat. Utan det kan också vara att de har fått för lite kärlek i hemmet eller att de har haft våld i hemmet och så vidare. Så att det är en varm rekommendation till er som känner just den delen.
Mm. Och man kanske bör poängtera att dessa gemenskaper, de kostar ju ingenting.
Nej.
Det är helt gratis.
Exakt, och det andra är ju också att du får vara anonym.
Så är det.
Så att om man tycker det är jobbigt att gå dit, så kan man gå dit och man behöver inte säga ett enda ord egentligen första mötet. Man kan bara sitta där och titta. Och det viktiga där är att man ser att man inte är ensam om sina problem.
Mm.
Så vi rekommenderar ju det, du och jag. Vi har ju gjort det och det har ju funkat på oss. Även om vi är lite crazy så funkar det ju ändå hyfsat.
Mm,
ska vi titta vem vi har som gäst idag kanske?
Ja, vi har ju en gäst även denna vecka. Han kom precis in i studion här med en kopp kaffe. Han ser nöjd ut, ser peppad ut på att dra sin livshistoria för oss. Du får slå dig ner om du vill.
Ja,
tack så mycket.
Ska vi presentera honom?
Det tycker jag du ska göra, du är duktig på det.
Ja, men ja, man har ju presenterat gäster förr, va?
Ja.
Nej, men han är ju en av våra mest folkkära artister. Och jag läste en intervju med honom nyligen att han hade varit nykter i 13 år.
Mm.
Det är lång tid.
Mm.
Och när jag hörde om att han var nykter så kände jag att han var en given gäst för den här podden.
Mm.
Så det blir väldigt spännande och mysigt att höra hans livshistoria.
Vad har du för koppling till honom? Vad har du liksom? Vad händer i dig när du hör hans namn?
Nej, men otroligt proffsig artist, en otroligt folkkär artist, och nu sitter han här och bara liksom så här tar in all bekräftelse.
Ja.
Som den beroende person han är så älskar han bekräftelse. Han njuter. Nej, men jag är ju också ett mellonörd, så jag har ju sett hans grejer genom åren liksom.
Ja, det är en jävla röst han har alltså.
Mm.
Den är internationell. Den är klart klasser bättre än din. När du berättade för mig att han skulle komma och du sjöng se på mig i telefon så trodde jag faktiskt att du hade tagit återfall.
Ja.
Men så var det inte. Det var ju tur det.
Det var tur det. Mm. Och nu plockar vi in honom.
Ja.
Varmt välkommen Jan Johansen!
Tack så mycket.
Tjena!
Mycket trevligt att komma hit.
Ja. Härligt att ha det här.
Ja. Fint att vara här nere.
Ja, jättemysigt. Mm. Det är som en liten bunker.
Ja, det spelar ingen roll om vi skulle bli invaderade. Vi sitter säkert här nere.
Ja, för fan. Mm. Och inget kommer utanför de här rummen, vad vi säger heller.
Nej, vad bra.
Just det,
bra.
Micka,
förutom mikrofonen.
Ja, här, exakt.
Ja. Hur är läget?
Det är bra. Jag kommer ifrån en skola i Järfälla. Det är så här att jag svarade. Det var en kompis som gick ut på Facebook och frågade, är det någon som kan hoppa in som musikvikarie i en skola, eller två skolor i Järfälla? Och då skickade jag ett meddelande, och det här var julas. Och fick den tjänsten. Sen blev jag sjuk i covid och var hemma en vecka innan jul. Och sen så här efter jul så fick jag ett nytt jobb i Almunge. Och sen så hörde de av sig från Järfälla igen och ville ha tillbaka mig. Så att jag är musiklärare 5 dagar i veckan. Jan Johansen, 55 år, helt plötsligt jobbar som musiklärare.
Låter ju skitkul i och för sig.
Ja, det är kul, och det är unga personer som kanske inte har samma musikpreferenser, samma koppling. Jag vet inte riktigt vad de tycker och vad de lyssnar på och sådär. Men vi håller på att lära känna varandra, kan man säga.
Så det är väldigt intressant att se det liksom på nära håll. Jag är både liksom ute på landet i Almunge och sen så är jag lite grann i villaområde i en skola i Järfälla och sen en annan skola i Järfälla som är lite mera i hyresområde. Så att jag ser olika ungdomar med olika preferenser musikaliska.
Är det här en konsekvens av covid-tiden att du liksom kikar på andra jobb och så här, eller?
Ja, såklart. Mm. Självklart så måste jag ha något annat att göra. Jag kan inte bara sitta hemma. Jag kan inte bara skriva låtar eller spela in musik och sådär. Jag måste göra någonting som betyder någonting. Och det här kändes som... Jag tänkte inte, jag bara hoppade på det här och så blev det bra. Så att jag känner på något sätt att man gör lite skillnad. Plus att jag håller igång och känner mig liksom lite behövd och liksom inte bara sitter hemma. Och jag har haft mycket fritid, alltså slog igenom på 90-talet. Sen har jag jobbat, turnerat och spelat, gjort konserter. Och så mellan varven, när andra går till jobbet, liksom måndag, tisdag, onsdag, då kanske jag har suttit i studion eller... suttit och fika någonstans i många år. Så att det tog en liten stund att liksom komma igång och börja jobba liksom 9-5 eller 8-14 eller det är lite olika tider så här. Så att, men jag har det i mig, känns det som, och jag fixar det liksom. Och hade det här varit då för 15 år sedan så hade det inte funnits en chans. Jag hade inte liksom haft självkänsla nog att gå in i den rollen och ta den rollen. Men det känns, man känner sig starkare. Det är ju en av fördelarna att inte dricka eller hålla på med annat. Man har släppt självcentreringen lite grann och kanske gör saker och ting för andra på ett annat sätt.
Men har du alltid varit så här prestigelös att du ändå säger, kan tänka dig bara så här, ah, men nu är jag lärare ett tag, jag är egentligen artist, men det är fine och det är ett härligt jobb liksom? Eller har det växt fram också med åren, tror du?
Jag tror att det har växt fram i åren, och det är någonting som jag känner att om man sätter upp en liten vägg där att när jag är artist, jag ska bara vara artist. Det här året så har det ju inte funkat liksom direkt någonting artistiskt och liksom turnera eller någonting, ingenting har gått. Och sen så känner jag liksom att nej, men det, man måste liksom ta tjuren vid hornet och liksom köra på liksom och göra någonting, göra det som krävs helt enkelt för att ja, men jag mår bra av det också. Och inte, jag är inte för fin för att liksom bita ihop och köra på liksom, och ja, nej, men det ska göras liksom bara.
Det låter klokt.
Ja.
Mm. Men just det där med att fylla dagen med, att ha ett syfte med dagen också. Ja. Det är ju oerhört viktigt, kan jag tänka mig.
Ja, jag var faktiskt på ett AA-möte bara för någon vecka sedan. Jag var och gjorde en konsert i en kyrka faktiskt, en streamad konsert. Och där fanns det ett AA-möte, var det någon som sa. Och då sa jag, gud vad kul, dit ska jag gå nu. Och jag hade liksom gjort min soundcheck och det var några timmar kvar innan konserten. Så jag gick in dit och satte mig precis som med alla andra. Och det spelar ingen roll, där inne spelar det ingen roll vem man är eller... vad man jobbar med eller vad man har på banken eller liksom, ingenting av det spelar ju någon roll, utan där inne är det ju bara en sak, och det är ju att inte känna sig ensam, att man känner att man hör ihop eller liksom att man har någonting, alla har liknande problem där inne, och man delar om man vill, man lyssnar om man vill. Och jag gick in dit och det varit ganska starkt faktiskt, det varit en väldigt stark känsla. Jag hade inte tänkt så mycket innan jag bara gick in dit, och jag kände att det var väldigt starkt, det var väldigt skönt att vara där, och jag kommer inte ihåg nu vad jag pratade om, men det var väldigt skönt. Och sen så blev ju tyckte de att det var väldigt fint att jag kom in dit också, och där är det inte liksom fint för att jag är den jag är eller någonting, utan det är fint för att jag kom dit och delade och var där med dem liksom. Mm. Gjorde det tillsammans.
Om vi tar tillbaka då från uppväxten, berätta, hur började det? Hur var ditt liv under uppväxten?
Ja, jag växte upp i Huddinge, i Segeltorp. Och en del av mina kompisar efter Segeltorpsskolan då gick i Fruängen, några gick i Huddinge gymnasiet. Jag hade en del kompisar som gick i Vårbygård, så att jag började i Vårbygård.
Har du gått till Vårbyskolan?
Alltså? Ja, precis. Och det har du också, va?
Ja, jag är uppvuxen i Vårbygård. Alla snygga tjejer kom från Segeltorp.
Ja, exakt. Ja. Och snygga killar också. Nej, jag skojar. Så gick i Vårby. Så att jag, på något sätt nu när jag jobbar i Järfälla, så känns det som att lite grann jag har... Vi har inte samma bakgrund och liksom så här, och det, saker och ting har förändrats och det, klimatet har förändrats och sådär. Men jag ändå, vi är inte, det är inte så här superlångt emellan den, jag tänker på den killen som gick i skolan själv när jag började i skolan och de här killarna. Så att jag känner ändå någon slags förståelse. Och sen så, ja, vi åkte skateboard där ute. Jag spelade trummor, min pappa var Egil Johansson, han var trumslagare. Och kände väl att jag, att det var en del av min personlighet. Jag hade en känd pappa som spelade trummor och jag spelade själv trummor. Och det var någonting som jag fick känna att jag var bra på. Jag hade bra självförtroende, bra självkänsla utav det. Men började ganska tidigt med allt möjligt. Vi hängde där ute i Segeltorp vid skateboardrampen och började kanske tidigt med allt möjligt, tjuvröka och kanske tjejer och blanda sin första häxblandning. Och nej, men det var en grej som jag tog upp då när jag gick i behandling, att jag började ganska tidigt med allting, och det är inte alltid så positivt, eller det känns man kan vänta med vissa saker om jag kunde råda liksom mig själv i den åldern, att man behöver inte börja tidigt med allting. Men jag hade ändå den här självkänslan i mitt trumspel och sådana där grejer, och bra självförtroende och sådär. Så
men vad hade du för förutsättningar hemifrån? Dina föräldrar, vad hade de för relation till alkohol och sådär?
Ja, min pappa var jazzmusiker och i de kretsarna så, jag menar, han var ute och turnerade med Cornelis och Arne Domnérus, så i den här fria musikkulturvärlden, så det är klart, vi hade middagar hemma och sådär. Det var ju inte liksom något... negativt så som jag känner igen att det var något problem eller något sånt där. Sen kunde det ju i min pappas liv också infinna sig problem. Det gick lite grann i vågor. Det kanske var vissa perioder som var värre än andra så där. Men det var inte så mycket som jag märkte. Jag märkte liksom lite grann ibland att vuxna blev lite förändrade när de drack och så där. Men det var ju ingenting som var främmande för mig när jag växte upp. Det var någonting som jag var van vid när jag växte upp, att vuxna drack och sådär. Och där ute, där jag växte upp, så var det liksom inte nå... Det var kanske att man drack alkohol eller tjuvrökte liksom. Det var inte så mycket tyngre saker än så där ute. Men det började nog ganska tidigt i alla fall. Och man gör ju som... man gör inte som vuxna säger, man gör som vuxna gör kanske. Så att man... Ja, vi grabbar började nog ganska tidigt med.
När du säger tidigt, menar du liksom men 12-13 år då? Eller?
Ja, precis. Mm. Ja, precis. 12-13 år. Mm. Och då menar jag inte liksom att man började toksupa, men man kanske var berusad någon gång så här, första gången när man var i den åldern.
Mm. Och vad hände senare upp i tonåren? Hur... skulle du säga att det liksom, skulle du säga att du var ganska normal jämfört med dina kompisar, alltså när det gäller supande och så, eller blev det värre för dig eller?
Ja, jag kan inte kalla det direkt supande i den bemärkelsen under den tiden, men man festade med kompisarna och så där och var lite full lite då och då och så där ibland i den åldern, och jag hade mycket energi, så att jag var nog den lite ville vara lite värst så där liksom så där, men det var inte alltid att jag var det, men var jag kanske lite mer uppåt på den skalan.
Mm. Och parallellt så väcktes ett riktigt musikintresse. När liksom började det öka?
Musikintresset var redan där från början. Min pappa var trummis. Så fort jag liksom kunde öppna ögonen och liksom, jag visste, min pappa var musiker, och då är ju det någonting som jag gärna vill bli när jag blir större. Så att han var ju liksom min förebild och min idol och så där. Sen var ju han ute och turnerade mycket, så han var ju inte hemma som en någon som jobbar 9-5 eller så där. Så att ibland var han borta i ett par veckor så där, men när han var hemma så var han hemma, och då hade vi trevligt och spelade musik och så där. Jag hade kanske någon bandspelare som jag spelade in med. Vi hade någon sån här Tandberg-bandspelare som man kunde spela in grejer på. Jag spelade trummor var och varannan dag. Liksom. Det var min grej. Så att, då fick man utlopp för energi och så där.
Mm. Och hur gammal var du när du slog igenom med Dunder och Brak och vann hela Mello?
Ja, ska vi se. 1990 träffade jag ett band som heter Off Duty. Så spelade jag med dem fram till 95, och då var jag med i Melodifestivalen. Jag skulle till en studio i Bollmora och spela in en demo med en kille, men jag hade glömt tiden. Jag skulle liksom ta upp iPhonen och kolla vilken tid jag skulle vara i studion, men det här var 1994, så att den var inte uppfunnen, så att jag hade skrivit upp det på en liten lapp. Jag hade skrivit upp det på en liten lapp med en penna och stoppat i jeansfickan, åkt hem, tappade bort den där lappen, så att när den här dagen kom så hade jag ingen aning om vilken tid jag skulle vara i studion. Så att det här var 1994 och jag hade kört till den här studion 5 timmar för tidigt, och då sitter Bobby Ljunggren, Håkan Hallqvist där och jobbar med den här låten, och det var, den låten var inte menad till mig egentligen, men när jag ändå var där så sjöng jag in den, och sen dagen efter ringde han och sa att det var himla bra det där som du gjorde. Har du lust att sjunga den i Melodifestivalen? Jag gör en lång historia kort.
Tiden fram till 94 här. Hur funkade det där? Om vi ska titta lite så här på... För vi har ju pratat om när du började dricka.
Ja, just det.
Hur såg den karriären ut då, om vi säger så?
När jag träffade det här bandet Off Duty, då var vi på Rådos. Och det är ju klart att jag hade varit en... festpriser redan innan där. Jag var ju väl kanske 23 eller något sånt där, 1990. Och kom till Rådos, och där festade ju vi typ varje kväll. Vi hade ju väldigt roligt. Vi gjorde shower, vi var reseledare, vi åkte till flygplatsen och hämta folk. Och sen så varenda kväll var jag i alla fall ute och partaja i ett halvår. Och sen helt plötsligt så kom man hem till Stockholm ett halvår senare, och då hade man inte, jag kan tänka mig som att vara med i Idol ungefär, när man har liksom allting så här serverat, man får, där är journalisterna, där är publiken, där är låten, där är micken, där är dina in-ear, allting blir liksom serverat, och helt plötsligt så kommer man ut och måste klara sig själv. Vad är min mick, vad är min publik? Och det var lite så att komma hem från Rådos, där man liksom inte brytt sig om, ja, tagit dagen som den kom bara, och sen kom jag till Stockholm. Men då hade jag ju fortfarande, då var jag med i det här bandet. Och vi spelade runt omkring i Sverige, Åre, Sälen, Gotland. Vi festade ju väldigt mycket, och jag var nog den som festade mest i det bandet. Och än så länge så är det ju bara väldigt, väldigt roligt. En levnadsglad person som tycker att det är väldigt kul att leva och spela musik och resa och träffa människor. Så än så länge så tyckte jag liksom inte att det här var något problem. Men det är ju klart att från och till så blev det ju problem på olika sätt. Man gjorde dumma beslut, och i kärlekslivet kanske blev lite som det blev ibland så där, och gick lite upp och ner. Sen så hände det här då i studion, att jag sjöng in låten, och sen så det var ju egentligen en period där jag festade som mest, Rådos och tillsammans med coverbandet då runt. För vi var ju på sådana ställen hela tiden där det festades.
Vi är mycket glada och mycket tacksamma över att ha med oss The House Stockholm Berlin som samarbetspartner i den här podden även den här veckan.
Den här veckan också, det är underbart.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det är det.
The House är ju en öppenvård som befinner sig i Stockholm. Stockholm är utgångsstället i alla fall. Mm. Och ja, om man ska berätta på 25 sekunder vad The House är, hur gör man det, Magnus?
Du har sagt att det är en öppenvård, alltså det innebär att du sover inte över där. Du kommer dit, det är är program som är evidensbaserat, som de använder sig av. Vi har gått Robert Bomans behandlingar och med hyfsade resultat får vi väl hyfsat fiska ändå, va?
Det får man säga.
Och det som gör dem helt unika är att de har så otroligt mycket one-to-one sessions, alltså privatterapi, där du sitter med en terapeut. Nu kommer de ju även att utöka och ha gruppbehandlingar också.
Just det, från och med juni-juli någon gång.
Juni-juli kommer de att köra det också. Så att de utvecklar hela tiden och växer snabbt, vilket vi förstår. Vi vet att behandlingen funkar. Så att ett hett tips och ett väldigt starkt rekommenderande att ta dig dit om du känner att du inte klarar av dig själv.
Ja, har ni frågor kring The House-behandlingar eller kring beroende eller kring medberoende eller allt där omkring, då kan ni mejla sandra@thehousestockholm.se.
Så är det.
Så är det. Tack The House.
Tack The House.
Men hur var det då, det här stora genombrottet i Melodifestivalen för dig? När du ändå har liksom, ja, du beskriver att du ändå har ett ökande festande och så här, och så blir du rikskändis över en natt i princip.
Ja.
Hur var den förvandlingen för dig? Vad hände i dig då?
Där blir det ju en stor förändring. Från att kunna flyga under radar och busa och göra lite vad man vill utan att någon brydde sig om det, till att helt plötsligt så blir man rikskändis och alla känner igen en överallt. Man växte upp där på något sätt. Man fick ta ansvar för sina handlingar. Och ja, det blev ju en spänning där att man kanske spelade en liten roll där. Och lite blev man ju uppfostrad utav det här också. Att man var tvungen att ta journalister, var tvungen att vara med i offentliga sammanhang och prata med programledare och säga smarta saker och man fick liksom växa upp där lite grann och försöka make sense utav allting. Sen så när man kanske hade jobbat väldigt mycket i flera år, så kanske det blev en liksom att pendeln går lika långt åt båda hållen på något sätt, att där behövde jag liksom få vara själv ett tag. Man brände ut sig lite grann, kanske tog på sig för mycket och liksom, när jag ville vara själv då blev det att man satt liksom på krogen och tog några öl och sådär och kände att där mådde jag ganska bra in, liksom lite grann in i dimman.
Hur många år var det från Se på mig tills du blev nykter? Hur många år har vi jobbat med där?
Jag slog igenom 95 och jag jobbade väldigt hårt, turnerade och sådär under några år, och sen så drog jag mig undan i slutet på 90-talet. Där var jag lite trött på allting och festade och liksom drack, men där kändes det var inte lika mycket glädje där, så att, men när man dricker och det inte finns den här levnadsglädjen med, då börjar den kännas lite mer negativ. Och sen så jag slutade dricka 2008. Så mellan 95 stod jag igenom och sen 2008 blev jag nykter då. Så att,
men det var i slutet där på 90-talet som du började känna något slags konsekvenser av ditt drickande liksom.
Ja, konsekvenser utav stress, hårt arbete och att inte få, jag kände liksom att jag inte fick vara mig själv eller vara för mig själv eller hitta någon egen. Det var liksom väldigt stressigt från många, många håll och kanter, så att jag kände väl där att min fristad eller min lugna plats var kanske att sitta någonstans och ta ett par öl. Så att det blev liksom lite ofta. Och sen var jag ute och turnerade mycket och då drack man ofta efter spelningarna och sådär. Och sen så när man kom hem så kanske man grillade, så drack man där också. Så att det blev oftare och oftare. Men jag försökte liksom sluta med saker. Jag försökte i alla fall sluta med sprit. Så att det blev mera vin och öl. Och sen så gick jag upp i vikt och då slutade jag med ölen mer eller mindre. Men vin, det ska jag aldrig sluta med. Och vin, det är som äta grönsaker, tyckte jag. Liksom, att det är inget farligt. Men det har varit ganska ofta.
Om det är ju druvor. Ja,
nej, jag ska inte skoja om sådana här allvarliga saker. Men det blev liksom lådvin liksom, som man ställde in i kylskåpet. Och det varit oftare och oftare. Liksom, och det blev inte roligare heller. Utan det blev liksom mer självdestruktivt.
Jag tänker på det. Du pratar ju om tidigt i din uppväxt här om att du hade självkänsla. Och jag tror också när du väl 95 där, du säger själv att här var jag tvungen att börja leva ett annat typ av liv. Mm. Jag skulle vara med där, jag skulle svara på de frågorna, jag skulle, alltså helt plötsligt så ska du uppfylla en roll,
ja,
på något sätt, ja, vilket gör att du kliver ifrån dig själv där,
ja,
i att vara någon annan.
Yeah.
Och såklart med ditt jobb också, att få bekräftelse och spela inför folk och hela tiden andra människor ska bedöma dig och din insats, vilket också lätt att man slår ihop självförtroende och självkänsla då.
Ja.
För låter lite som att det är det du beskriver när du börjar tröttna på det här att du bara vill vara för dig själv.
Mm.
Vad tror du att jag har en poäng i det? Att du liksom tappar dig själv lite när du...
Ja, du är helt rätt ute. Du har också liksom haft den här resan och varit känd. Så att har man gått igenom den där resan så tror jag att man känner igen sig i det. Och min musikalitet och trummorna när jag kom in på högstadiet där i början, jag kanske hade ett självförtroende, men självkänslan är ju en annan sak,
mm,
som man inte ska blanda ihop. Det är ju liksom hur man mår. Självförtroende, man kan ha ett spelat självförtroende, men man har liksom inget fundament att stå på liksom. Och när man kommer ut i den där världen och slår igenom och blir känd och analyserad och skriven om i tidningen och man är inte i coverbandet och flyger under radar längre, utan nu är man i den riktiga offentliga, och då blir man ju synad i sömmarna, och då kanske man känner att man får en liten självkänslan, får en liten törn liksom, att, och sen så har man ju fått lära sig att vara alla andra till lags och man glömmer bort sig själv. Mm.
Exakt.
Mm.
För det är väl det jag tänkte på när din pappa var borta mycket, mm, när du växte upp och sådär. När han kom hem, det kanske inte du kommer ihåg, men hade du, om du kommer ihåg, den här känslan av att du ville visa hur duktig du var?
Ja.
Få beröm, få hans uppmärksamhet och så. Kunde det vara så när han kom hem?
Ja, så var det säkert. Det jag har inte tänkt på så mycket, men det har du en poäng i, att det ville jag göra, och han tyckte att jag var duktig också, mm, så att jag fick bekräftelse då. Och sen så kan det ju vara då en separationsångest och att man inte får träffas. Sen finns det ju de som träffar sin mamma och pappa varje dag som har andra mm, problem liksom, eller andra tankar, men så är det ju såklart, och att man vill andra ska tycka att en är duktig, att man vill att tjejerna ska tycka att man är cool och duktig på någonting eller någonting när man växer upp. Och ja, helt riktigt. Och sen så slog jag, första gången jag var med i Melodifestivalen så fick jag en jättebra låt och vann. Och då tror man kanske att, ja, men vad enkelt det här var, och det här, så här kommer det ju alltid vara. Och det, mm, men livet är ju inte alltid så, och man måste gå igenom lite törnar också och få förlora några gånger också. Jag har varit med i Melodifestivalen 5 gånger och en gång fick jag känna liksom att jag kom inte etta, jag kom lite längre ner, och då märkte jag att alla journalister ville prata med de som vann, såklart, och så var det ju när jag vann, så det är ju inget konstigt, men det är bra att känna den känslan av. Det är jobbigt, men det är bra att känna den känslan av att inte en jävla journalist ville prata med mig. Det kanske, mm, var någon som kom fram till mig och frågade, hej, mår du? Ja, bra. Ja, sådär. Okej, hej. Ja. Vi ses på efterfesten. Så att det är... man blir en starkare person. Man får lite stryk, men man reser sig upp igen och borstar av sig. Och kanske blir en starkare person med lite mera erfarenhet.
Ska vi spola fram bandet lite då, tills det började gå lite åt helvete. Mm. När liksom ditt drickande börjar eskalera och du börjar närma dig, ja, men crescendot.
Ja.
Vart är vi i tiden då? Vad sa du? 2007, 2008?
Ja, precis.
Hur såg ditt liv ut då?
Jag blev pappa 2005 och jag var gift och vi bodde lite här och lite där och karriären gick liksom lite upp och ner så här och mycket vilade på mig. Jag var ganska slut. Det var jag som skulle försörja i det läget och det gick ju lite upp och ner. Så man måste kunna räkna med att det gör det lite grann i den här branschen. Man måste vara van att åka lite berg- och dalbana. Men där närmade vi oss då ett ultimatum. Jag fick ett ultimatum helt enkelt, liksom att jag hade blivit pappa och att jag fick välja. Antingen så fick jag sluta dricka eller förlora liksom familjen och så där. Jag fick ett ultimatum då. Jag kände att jag hade gjort fel och jag kände att jag ville inte förlora det här. Förlora den här matchen över mig själv och förlora min familj och sådär. Jag kände att, ja, liksom för att visa att jag klarar det. Att det är jag som är chef över mig själv. Så att jag bestämde mig för att jag ska gå till ett ställe som låg vid Mariatorget då, som hette Checkpoint. Som var en öppen behandling som en del fick betalt liksom, för att gå dit via liksom, socialtjänsten eller något sånt där. Men jag gick dit och jag stod för det själv. Och kom in där på ett första samtal. Och jag var fast besluten att det här är ju ingenting som får komma ut. Det här måste vara väldigt hemligt. Jag är ju en offentlig person. Journalisterna får inte få reda på det här. Så att när jag kom in där så var det lite läskigt och det var, jag var lite varm om kinderna, kände mig lite moloken, kom in där och kände mig ganska liten och pratade med en tjej som jobbade där som själv hade varit missbrukare och druckit och nu utbildat sig till terapeut och sådär. Så hon gick ju inte att liksom snacka bort. Hon hade ju lång erfarenhet och utbildning i ryggen. Och då börjar jag med att öppna upp med att jag först undrar man ju lite grann varför man blir så nervös när man kommer in i det där rummet. Och det är ju min självcentrering. För att man är ganska i den här rollen som artist och säkert fotbollsproffs kan man känna lite självcentrering ibland och det, man gör en sån stor grej av sig själv när man kommer in i rummet och alla tittar väl på mig här nu liksom, det är jag, det är så mycket jag med stort J som kommer in på något sätt. Inte att man är egoistisk utan att man är självcentrerad, man är ju sig själv först in i rummet, känns det så. Men jag pratade med henne och så sa jag liksom att ja, jag är ju känd person och offentlig person och jag måste liksom försöka liksom smita in på baksidan och jag vill absolut inte träffa någon. Vill inte sitta i någon grupp. För då kanske de kan se mig och sen så börjar de prata med någon annan och vips så kommer Expressen ringa. Så kan vi inte ha det, förstår ni väl. Ja, men tror du inte att din erfarenhet, jag tror att de skulle älska att höra din historia och jag tror att du skulle känna också att du inte är ensam när de berättar om sin historia och ni är ju ändå här av samma anledning att inte dricka, att bli nyktra och ni sitter i samma båt, ni har ju det här gemensamt liksom. Tror du inte att det skulle liksom kännas bra? Jo, kanske. Det slutar ju med att jag gick i grupp då och det var jätteskönt. Då kände man ju att man inte var ensam och sen så var det ju människor från, ja, det var olika ekonomiska förutsättningar. Vissa var försäljare för stora klädesmärken och vissa jobbade på återvinningscentral och vissa jobbade, alla möjliga människor av olika anledningar som hade torskat dit liksom på alkohol. Och jag fick också lära mig att inte intellektualisera de här problemen. Och det är någonting som jag vet inte om det bara är svenskar. Nej, det är nog inte bara svenskar. Men att vi är lite så här, vi är bra på årtal och vi kanske har en akademisk bakgrund och vi är evidensbaserade och sådär. Vi är inte så liksom ihopkopplade med känslorna. Du vet, när man ska säga någonting, när läppen börjar darra, när man ska säga någonting så att man nästan börjar gråta när man ska säga det. Det är för att man är där nere i känslorna, och jag var inte där. Men jag hamnade där till slut. Att man skulle inte intellektualisera. När man pratar om de här problemen så ska man inte börja prata om böcker som man har läst och vad professor sa, och man kan massa saker, man ska visa sig duktig. För det kan man, då kan man hålla på och ljuga för sig själv hur länge som helst. Mm. Med att låta smart och folk lyssna på en för att man låter intellektuell. Så att jag gillar det liksom när det är ärligt och man känner liksom det man lyssnar på, det man hör och det man läser. Om man känner att det här stämmer nog. Här känns det rätt och det känns rätt när jag säger. Ibland ska man tänka att man ska säga en sak och så låter det inte så himla bra. Men då man måste få säga, känna att man säger fel ibland. Men efter ett tag så hamnar man rätt och man börjar lära känna sig själv på ett nytt sätt. För att man är en person, man var en person som man trodde att man kände innan, och sen så är man någonting annat. När man tar bort alkoholen eller drogen eller någonting, så blir man en person som är ganska intressant att träffa och lära känna. Vad gillar jag egentligen? Mm. Varför lyssnar jag på den här musiken? Var det för att min storebror ska lyssna på den här musiken, eller är det för någon annan har sagt åt mig att jag ska gilla det och det och det? Så att man börjar känna vad man vill göra, vad man vill lyssna på och vilken väg man ska gå i livet, och om det är viktigaste att hålla en schysst fasad som artist, eller om man ska liksom bli musiklärare.
Mm. Ja, men du är någonting jätteintressant på spåren, det här med att när man är i ett missbruk, eller när jag var i ett missbruk, jag ska tala jag-form, man är så begränsad liksom. Livet är som en tändsticksask liksom. Och sen så plockar man bort det som är hela ens liv på ett sätt. Ja. Ens go-to-place, i vilka känslor man än är i, så flyr man ju in i alkohol eller droger liksom. När man är glad, när man är ledsen, det är så man hanterar alla känslor. Och så ska man då utforska sig själv när man är nykter. Man ska liksom skapa sin ny människa. Vem är jag? Vad tycker jag om att göra egentligen? Och då är det som att en helt ny värld öppnas, och man ska, och det är ganska, ganska omskakande liksom, att verkligen så här, okay, forma en ny person. Det är ju också någonting väldigt fint, men det är ju någonting, kan vara ganska läskigt också. Jag minns det som läskigt, så här, vem fan är jag utan min drog och utan min alkohol? Vem fan är jag liksom? Ja. Så det är en väldigt speciell plats där när man gör den här förändringen.
Man får ju inte vara så egoistisk så att man inte tänker på att de runt omkring en måste ju hinna med också i svängarna, för att när man håller på att förändras, att det är ju, man kanske har någon medberoende nära sig eller familjemedlemmar som inte fattar vad händer med Janne liksom. man blir lite personlighetsförändrad kanske, men det är ju, det måste ju vara till det bättre. Det måste ju vara till den som man egentligen var ämnad att vara. Mm. Det som var innan, som kanske var sus och dus och roligt och kul och på krogen och sådär. Det kanske var en kul kille att hänga med. Så där. Men det måste ju ändå vara menat att vi ska leva utan alkohol egentligen. Sen menar jag inte dissa de som kan gå ut och smutta på ett glas rödvin. Jag menar, gör det ni som känner för det. Det är ju inte något konstigt med det. Men om man ska ta före och efter, så måste det här vara det mera naturliga tillståndet. Om man går tillbaka till stenåldersmänniskan, eller vad man ska säga, så måste det här kanske vara det mera, att man hittar sig själv bättre så här. Mm. Än att man hela tiden dricker alkohol. Och i mitt fall så var det kanske några gånger i veckan, och det är lite för mycket liksom.
Men du har varit nykter sedan din behandling, eller?
Ja,
ja.
Det var en krögare som sablade av en champagne när vi förlovade oss, och då drack jag ett glas champagne. Men annars så har jag varit Annars har jag inte druckit någonting sen 2008.
När var förlovningen?
Den var Alla hjärtans dag 2016.
Mm. Okay.
Det är intressant det där du säger också om relationer. Att man, för det är klart att när en person går in och genomför en behandling och blir av, alltså blir av med sitt beroende, så händer det ju verkligen, alltså symbiosen rubbas ju väldigt mycket i ett förhållande.
Mm.
Och man kan ju alltså antagligen tänka sig att den personen som man har levt med har ett medberoende, mm, om man har haft ett långt aktivt missbruk. Och det där är ju någonting, vi har ju pratat mycket om det, Nemo, att hur gör man för att bibehålla och låta ens förhållande växa samtidigt som en person växer, men den andra står still och förväntar sig i princip samma saker, för det är det den personen har lärt sig. Det är väldigt, väldigt svårt med relationer.
Mm. Rollerna rubbas ju väldigt mycket, ja, och ja. Man blir lätt vilse. Liksom, så här. Vem är du nu? Vad är våra roller här? Hur blir det nu? Liksom. Mm. Så ofta är det ju viktigt att även den medberoende tar någon slags hjälp för att liksom växa tillsammans med den beroende. Det är inte, alltså, det behöver inte alltid vara så, men det kan ofta vara bra.
Många förespråkar ju att man ska vara med, eller att helst så många från familjen som möjligt ska vara med på resan.
Mm.
Sen blir det ju också en annan sak när du går en medberoende gemenskap, så blir det ju också väldigt starkt för den medberoende personen att börja säga ja till sig själv mycket oftare.
Just det.
Vilket också kan leda till att det kraschar liksom, och att det blir väldigt mycket clash, mm, där.
Men tog du någon hjälp efter behandlingen också? Gav du dig in i tolvstegsvärlden eller gjorde du det på egen hand sen?
Jag gick i den här terapin.
Hur lång var den?
Den var, hur var det nu? Det var ju 2008, det var länge sedan. Men var det en månad eller kan det ha varit mer? Kanske lite mer. Men det var väldigt skönt och jag kommer ihåg att jag gjorde en... skrev en, liksom som en uppsats om livet från det att man var... så tidigt man kom på liksom, och så skrev man av sig allting, så att där tändes det kanske en idé om att skriva, och det kom lite senare också. Men i den här behandlingen så gick det ut på också att man skulle gå, om det var 4 i veckan, gå till AA, anonyma alkoholister, och liksom, och kanske dela och så, men att man skulle gå kanske 4 gånger i veckan, och om man gjorde det så fick man en applåd. Och det, mm, låter ju kanske, ja, det låter ju trevligt liksom, kan man tänka, om man inte har varit där själv. Och han är väl van att få applåder liksom, jag som har turnerat i så många år. Men när jag lyckades att få till 4 möten, det första mötet var ju lite läskigt, att det kändes som att benen gick dit, men jag tänkte på någonting annat liksom. Det var lite läskigt att gå dit, jag vet inte varför det är så läskigt, men... Då var det en annan kille i gruppen då som skulle dit, och han tog med mig dit. Och jag visste ju fortfarande inte där i början riktigt om jag var alkoholist. För att jag kände liksom att, ja, det var ju så lätt att sluta. Och visst, ja, de problemen jag hade i mitt liv, de hade jag ju fått för att jag drack alkohol. Men jag kände inte att jag hade något fysiskt beroende, att jag var tvungen att dricka alkohol. Men det var ju någonting som jag gärna gjorde. Jag gick gärna dit för att... stressa av och få vara i min egen bubbla bara, och låta den andra världen utanför bara försvinna bort lite stund. Och det är lite ett farligt ställe att vara på. Men han tog med mig i alla fall till AA, och sen så gick jag där 4 gånger, och när jag fick den här första applåden, då började jag gråta faktiskt. För att det var en sån otrolig fin applåd, och den var inte för att jag var någon känd person eller hade sjungit en låt eller något sånt där, utan det var för det som jag hade gjort för mig själv i det läget. Jag hade inte gjort någonting för att vara andra till lags, jag hade gjort någonting för mig själv, och det kändes så himla fint. Så att den applåden betydde väldigt mycket, och sen så fick jag ju en sån här medalj också när jag slutade.
Som det står nykomling på?
Ja, nykomling, och det står... bönen, det heter
sinnesrobönen,
mm, står på också.
Det är nästan en av de finaste grejerna med de här mötena, hur vi behandlar nykomlingarna.
Ja.
Att nykomlingarna är i fokus och de får applåder, de får en liten bricka. Och
kom tillbaka,
mm, det är kramar och det är bara kärlek och välkomnande. Och det, ja. Den värmen är otrolig alltså.
Ja, den är otrolig, den känslan.
Jag tror vi måste ändå fråga om en sak, annars kommer våra lyssnare bli arga på oss. Det här med att du ändå... mitt i din 13 år långa nykterhet tog ett glas champagne. Att du vågade det. Och liksom, vad hände med dig efter det? Var det inte liksom så här lite luriga spöken i huvudet som sa till dig att jag kunde ta ett glas skumpa? Eller vad hände med dig i samband med det?
Nej, men jag känner liksom att det skulle ju vara jättelätt att utelämna den detaljen när vi sitter här. Men det är ju viktigt att man är ärlig. Och jag är ärlig när jag säger att för mig så kände jag att det här kommer inte bli något problem. Och min nuvarande hustru, hon dricker inte heller. Hon accepterar inte heller om jag skulle börja dricka eller något sånt där. Inte ens liksom bara ta något glas vin eller sånt där. Vi gör inte det liksom. Hon kan göra det om hon vill. Och gör det väldigt sällan. Men jag kände mig, jag vill inte verka liksom för mer eller liksom kaxig på något sätt, men jag kände liksom att ja, nu kom den här krögan ut och slog av den här skumpan. Och jag skulle ju kunna säga nej, och jag säger ju alltid nej i de lägena. Men jag kände liksom, nu har jag precis förlovat mig, och jag drack ett glas champagne och sen gick jag hem. Sen dagen efter så började min första dag egentligen liksom på en ny nykterhet. Och det gick bra, och det kändes inte som att det var någon i mitt huvud som sa någonting annat, utan det kändes som att det gick bra. Jag klarade det bra, men det är ingenting jag skulle rekommendera för vare sig mig själv eller någon annan. Jag känner inte att det var inför mig själv att det var ett dumt beslut. Jag är ändå en vuxen människa på något sätt, och någonstans så har jag, bestämmer jag själv vad jag gör. Och det var inte som att jag tog en fylla eller tog ett återfall eller ville göra det ens en gång, utan jag vill leva nykter. Men det här var en speciell kväll. Kanske låter jättedåligt då, men det var ett beslut som jag tog då, och jag står för mina beslut.
Jag lägger noll värdering i det, kan jag säga.
Ja, men du har nog tagit många sämre beslut än det.
Ja, det har jag gjort.
Men det är ju ett riskfyllt beslut.
Ja, det kan det vara för många. Ett risk.
Men det är intressant också ändå, tycker jag, att höra ditt resonemang kring det. Och jag uppskattar ju ärligheten, för att det är ju alltid spännande att höra hur folk tänker kring det här. Liksom. Mm. Sen behöver man inte hålla med om allt, och man kan ju anse att det är riskfyllt, och man kan ju se på det som ett litet återfall. Ja, det får man göra om man vill. Ja. Men du...
Ni får kalla det för det om ni vill.
Ditt liv.
Jag köper det.
Ja.
Och på något sätt finns det en känsla i kroppen som jag inte vill ha, och det är när man börjar småljuga. Mm. Och jag skulle kunna lätt inför er säga att ja, jag slutade dricka 2008 och jag har inte druckit sedan dess, och jag rekommenderar ingen att dricka någonting, och sen hade det varit frid och fröjd, och sen hade jag gått härifrån och känt inte så här, jag hade inte känt så här jättedåligt, att jag hade varit en jättedålig människa. Men någonstans där så känner man att man inte har varit helt ärlig. Och den känslan tycker jag inte känns så bra. Så att jag tar ändå liksom eran eller lyssnarnas pekfinger och kritik eller så där. Jag tar hellre den. Men jag har talat sanning.
Jag tror alla uppskattar ärlighet.
Mm. Mm.
Du, ska vi hugga in i vårt favoritsegment?
The House svarar. Tjena Robert.
Tjena Mors.
Allt bra idag?
Ja, det är faktiskt ganska bra idag. Igen.
Härligt att höra. Härligt att höra. Vi har ju massa frågor från våra lyssnare, och den här tycker jag var väldigt intressant. Hej The House, om jag slutar dricka, kan jag leva med någon som dricker? Tips tas gärna emot.
Ja, det är ju en svår fråga, för att leva med någon som dricker. Ja, om jag själv har tillfrisknat så har jag inget problem med att min partner tar ett glas vin. Eller två, då och då. Att leva med någon som är i ett missbruk eller eget beroende. För det framgår inte riktigt av frågan hur vidare det är så. Det är inte lika självklart. Det skulle jag nog säga kan bli ganska kämpigt i alla fall. Och svårigheter med. Har jag själv tillfrisknat så kommer jag med största sannolikhet inte vilja leva med någon som är aktivt beroende. kommer nog själv göra det valet att det här vill jag faktiskt inte vara med i. Likadant då, har jag tillfrisknat så kommer det faktiskt inte bekomma mig att någon annan dricker. I början kan det göra det. Och nu pratar jag då att dricka normalt så att säga. I början kan det vara problematiskt. I början kan det vara som en trigger. Men efter att jag väl har tillfrisknat så bekommer det mig inte.
Härligt!
Kanon,
stort tack för det!
Tack Robert Boman för ännu ett klokt svar och ännu en bra fråga.
Ja, jag tycker att han är vårt levande facit.
Det är han.
Det är härligt att ha med honom.
Och våra lyssnare, ni har så kloka frågor. Ni är så fina.
Verkligen. Vad tar du med dig från idag, Nemo?
Men jag tar med mig mycket. Jag tycker det här var superintressant. Och det blir ännu ett kvitto på att nyckeln att ta sig ur ett missbruk är att be om hjälp. Den dagen Jan bad om hjälp så kunde hans resa börja. Och det återkommer vi till gång på gång på gång, och det är verkligen så det är. Och sen så också uppskattar jag ändå ärligheten som han bjöd på här i slutet med hans lilla mini-återfall / snedsteg där. Det är liksom, jag tycker det är uppfriskande att höra folk som verkligen är helt ärliga. För att som sagt, beroende, det är ju lögnernas sjukdom. Vi vill gärna försköna, vi vill gärna manipulera, och även om man är nykter sedan många år så vill man gärna göra det ändå. Så därför tycker jag om den här ärligheten.
Jag håller med dig.
Du då, Magnus?
Det du har sagt, absolut. Och sen också, jag tänker på just det här med självkänslan och självförtroendet. Jag tänker på faran när vi som människor börjar göra vårt egenvärde, alltså vår självkänsla, conditional, alltså mätbar. Utifrån hur det går för oss och vad vi gör som människor så värderar vi vårt liv på olika sätt. Och vad det gör med oss. Och hur ändå från tidig ålder, som vi ändå pratade om då, att ja, det var nog självförtroendet som var bättre än självkänslan. Vi föds ju med ett värde, och det värdet kan inte förändras. Alltså vi är fortfarande värda lika mycket som människor, även om vi är trummisar, sångare eller whatever. Men också hur det liksom ter sig i vårt känsloliv och hur vi inte klarar av att hantera våra känslor. Och när också Jan nämner det här med att fan, jag ville få en lugn stund. Och egentligen, för mig så lät det som att jag ville börja prata med mig själv. Inte finnas bara för alla andra, utan börja säga ja till mig själv och leva mitt liv genom mina ögon och inte genom andras. Det tycker jag är någonting som är väldigt, väldigt vanligt bland oss beroende. Väldigt, väldigt vanligt. Vi är suckers för prestation. Och vi är svarta eller vita. Och när vi hittar den här balansen, när vi har bett om hjälpen, så gör ju det också att han... För jag tycker att det visar på tillfrisknande att våga vara ärlig och berätta om glaset champagne. Det gör inte en människa som inte är tillfrisknad. Så ja, väldigt, väldigt kraftfullt samtal det här.
Ja, då ska vi säga så.
Jag tycker vi gör det, och tack till alla er som har lyssnat. Och tack till Jan, jättetack till Jan.
Tack så mycket ni två också. Det var väldigt trevligt att komma hit och prata och återuppleva de här känslorna och tankarna igen. Och tack alla som lyssnar också. Det var kul att vara här.
Tack. Och tack Magnus.
Tack Nemo.
Hej då!
Hej då!